en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkommen till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson.
Idag så ska vi svara på era lyssnarfrågor. Och vi ska bland annat prata om kronprinsessa Mette Marit och hennes svåra diagnos.
Men även om den stora frågan ifall kung Charles verkligen är prins Harrys pappa. Och så pratar vi även om kungligheternas skönhetsrutiner. Det är många av er som har ställt frågor om det.
Men vi börjar då med en fråga från signatur P. Är det helt fastställt med DNA att kung Charles är pappa till Harry? Det var oklart där ett tag.
Ja, men det har ju snurrat otaliga rykten om att prinsessan Dianas ridlärare James Hewitt egentligen är den som skulle vara pappa då till Harry. Diana och James Hewitt, de var ju då tillsammans under en period, och det är många som påpekar då att han och Harry är otroligt lika. Och ja, jag kan också se den likheten. De har rött hår båda två, de är lite fräkniga, de har lite samma ansiktsform. Men svaret är nej. Det är ju så att James Hewitt, han har ju själv kommenterat det här och sagt att nej, men jag och Diana hade ett förhållande när, och då var Harry redan ett eller två år. Så att det var ju efter att Harry var född. Och så vitt vi vet så har du inte gjort något DNA-prov på faderskap, och det är ju inte heller aktuellt. Det här var ju bara illasinnade rykten, och kungahuset har ju inte tagit det på allvar heller av naturliga skäl.
Nej, precis. Men det här var ju också någonting som faktiskt prins Harry för en tid sedan själv pratade om i rätten. Han har ju varit involverad i en stor rättsprocess nu när han har stämt brittisk press för bland annat telefonavlyssning. Och då pratade han ju faktiskt själv om hur jobbigt han tyckte att det här var, den här perioden just när det cirkulerade de här ryktena om att då prins Charles inte skulle vara hans riktiga pappa. Så det här är någonting, även om kungahuset kanske inte har lagt jättemycket vikt vid det, så är det klart att det har påverkat Harry. Det har han själv berättat.
Mm. Här kommer en liten annorlunda fråga från Silla. Hej, jag har lyssnat ikapp på alla era avsnitt och kom till perioden under pandemin. Då låter det lite annorlunda när ni spelar in. Och som jag förstått det så spelar ni in på distans. Kan ni berätta hur ni jobbade då? Hur kunde ni spela in utan att ses? Är inte det svårt?
Ja, det här var ju en väldigt speciell period. Och framförallt, allting kom ju så himla snabbt. Vi var ju vana vid att sitta här i poddstudion som vi gör nu igen. Men på en vecka så fick vi helt ställa om. Vi kunde inte ses som alla andra såklart. Och vi fick ta hem så här poddmickar och utrustning. Och ja, det var ju absolut ett pysslande för att få ihop det. Helt plötsligt skulle vi bygga upp poddstudios hemma i våra hem.
Och du byggde upp med kuddar och grejer runt ditt köksbord.
Ja, jag har ett runt köksbord. Så att jag fick liksom sätta mig med min dator, och så satte jag upp i den här micken. Kommer du också ihåg att första gången vi skulle spela in på det sättet, då hade jag ju råkat installera min mikrofon bak och fram.
Ja.
Så att mitt ljud var ju inte toppen. Och sen byggde jag ju som en liten kuddborg. Det blev väldigt varmt där under, för att det här med att ljud är ju otroligt känsligt.
Mm.
Men vi spelade in så. Det var ju ganska svårt just att inte prata i mun på varandra, tills vi kom på att vi faktiskt kan ju ha varandra på skärm under tiden vi pratar.
Och sen är det också svårt hemma. Jag har ju liksom man och barn, och grejen är att om mitt barn var hemma sjukt, ja, då fick man så här försöka, ja, men var lite tysta nu, bara 45 minuter. Det funkar inte med barn.
Nej.
Mitt i alltihopa någon gång så ringde det på dörren. Just, så var det min kompis bästa kompis, alltså min sons bästa kompis som ville leka. Och det var lite som man fick ta det på volley hela tiden.
Och det är också så att när man lyssnar på de avsnitten och jämför med det vi spelar in i studio, så är det klart att det är olika kvaliteter på ljudet. Men det var ju väldigt kul ändå att vi kunde hålla igång podden trots att vi inte kunde ses och sitta i studio. Så att det fick bli lite som det blev. Men nu är man ju otroligt tacksam att man kan sitta här mitt emot varandra och spela in igen.
Mm. Vi har fått en fråga ifrån Stellan. Han säger så här: hej, om ni fick välja en kunglighet, vem som helst som skulle gästa podden, vem skulle ni välja?
Åh, svår fråga tycker jag.
Ja.
Ja, men om drottning Elisabeth fortfarande hade varit vid livet, så är det klart att man väljer henne, i och med att hon aldrig har gett en intervju nästan. Och sen också för jag tycker hon verkar vara en otroligt härlig, eller var en otroligt härlig karaktär. Så det är nog mitt svar, men det är lite självklart kanske.
Okej, jag väljer en död och en levande då.
Ja.
Om jag måste välja någon som inte lever idag, så skulle jag jättegärna bjudit in prinsessa Lilian.
Ja.
och höra den här långa kärlekshistorien med prins Bertil och alla uppoffringar som de fick göra. Och hennes liv har ju varit otroligt spännande. Om en nu levande kunglighet, ja, då skulle det nog bli kronprinsessan Victoria, tror jag.
Mm, jag håller med dig. Ja, kronprinsessan Victoria, absolut.
Om hon hade velat prata om mer aspekter ur sitt liv än bara jobbet.
Mm.
För jag skulle jättegärna vilja veta hur en vardag ser ut hemma på Haga slott, till exempel.
Och så här, äter ni tacos på fredagar?
Det vill jag veta.
Vilka serier kollar ni på Netflix? Ja, men sådana saker. Mm. Jag håller med dig. Vi har fått en fråga ifrån Jenny som skriver så här. Hej, jag undrar varför ett klipp på prins William och Kate från 2019 blivit så viralt nu. Det är det när de kommenterar att Harry och Meghan fått sin son Archie. Vad är grejen med att det visas upp överallt trots att flera år har gått sedan som Kate och William gjorde den här intervjun?
Ja, vi kan väl börja med att lyssna på klippet så att ni vet vad det handlar om.
No, obviously thrilled, absolutely thrilled. And looking forward to seeing them in the next few days when things quiet down. I'm very pleased and glad to welcome my brother to the Sleep Deprivation Society that is parenting. So yeah, that'll be fun to see that.
Do you have any advice for Harry to be a father of three?
Oh, there's plenty of advice. But no, I wish him all the best, and I hope the next few days they can settle down and enjoy having a newborn in their family and all the sort of joys that come with that. So, yeah.
Prins William, han säger att de kommer bli glada att träffa Archie. Och sen säger William att han är glad och välkomnar sin bror till sömnebristlivet som föräldraskapet innebär. Och det är väl främst på TikTok som det blivit stort. Och där är det så att vilket klipp som helst kan bli viralt och bör snurra till. Och när man läser bland kommentarerna så verkar det som att många tycker att prins William är inte riktigt så genuin och att paret beskrivs lite som falska. Förmodligen är det här klipp, ja, kanske att det blivit viralt eller börjat spridas nu för att man är fascinerad av den här sprickan mellan bröderna. Man kanske liksom vill gotta sig i det lite. Jag vet inte.
Nej, men det är ju verkligen så att jag försöker ju komma in i den här TikTok-matchen hela tiden, och där kan ju verkligen vilket klipp som helst bli viralt. Det behöver inte ha ett starkt nyhetsvärde just nu. Och jag har också sett att det här cirkulerar och har blivit väldigt stort just nu.
Vi har fått en fråga ifrån Christian. Vad vet vi om serien som spelas inom svenska kungahuset och som ska vara en svensk version av The Crown?
Ja, det var ju i januari förra året som media började skriva om en svensk version av The Crown, och det är ju TV4 och C-more som planerar för en kunglig tv-serie. Och den kommande serien om kungafamiljen har ju gått under arbetsnamnet Monarki efter en idé och manus av författaren Åsa Lantz. Och serien ska ju handla om det svenska kungahuset med utgångspunkt då från nuvarande kung Carl XVI Gustavs 75-åriga liv och uppväxt då från tronarvinge till kung. Och enligt planen så ska minst 2 säsonger av serien spelas in. Den första säsongen väntas bestå av 6 avsnitt och den skulle ha haft premiär 2022. Men så har det inte blivit, och det verkar som att serien nu lite har skjutits på framtiden.
Mm, kungafamiljen var inte heller jätteimponerad av den här idén. Kronprinsessan Victoria sa till Svenska Dagbladet att det kommer kännas märkligt att bli porträtterad. Och hon sa så här: det känns väl så där. Hur kan det möjligen bli rätt? Det är svårt att ta sig an, särskilt när personerna lever. Ja, det kan man ju köpa faktiskt.
Ja. Vi har fått en fråga ifrån Johan som skriver så här. Hur träffades kungen föräldrar? Var det ett arrangemangsäktenskap?
Ja, ett arrangemangsäktenskap, det är ett äktenskap som är planerat och bestämt kring 2 människors liv. Och det behöver ju inte vara så mycket kärlek inblandat. Det är ju mer baserat på praktikaliteter och så vidare. Det var ju vanligt förr, då kungligheterna gifte sig med varandra för att skydda gränser och stärka allianser. Idag är det ju tack och lov inte så. Så, kungens föräldrar, de träffades på ett bröllop i London 1931. Prinsessan Sibylla och prinsessan Ingrid av Sverige var tärnor på bröllopet mellan Lady May Cambridge, som var brorsdotter till drottning Mary, och Henry Abel Smith. Och Sibylla och prins Gustav Adolf, de var sysslingar faktiskt. Tycke uppstod, och året därpå så gifte de sig. Och på den tiden så var det fortfarande viktigt att en svensk prins gifte sig med en prinsessa, eller i alla fall en adlig person. Och Sibylla passade perfekt, och hon kom från det lilla hertigdömet Sachsen-Coburg och Gotha i södra Tyskland och var släkt med nästan alla Europas kungahus. Så det verkar vara både kärlek och praktiskt.
Smidigt.
Vi har fått en fråga till härifrån signaturen P. Hur går det med prinsessa Mette-Marit och hennes svåra diagnos? Vad är prognosen?
Ja, men det är oerhört sorgligt att kronprinsessan Mette-Marit drabbats av lungfibros, och det är en riktigt elak sjukdom som gör att man inte orkar så mycket. Och det är därför som norska hovet för en tid sedan meddelade att Mette-Marit drar ner på sina officiella plikter. Hon behöver helt enkelt tid för återhämtning. Och det var nog en stor anledning till att hon inte var med vid det jordanska bröllopet. Håkon fick ju då representera själv. Men när man väl ser Mette-Marit så ser hon ju väldigt pigg och glad ut. Men det är ju tydligt att hon inte längre kan utföra lika många arbetsuppgifter som tidigare.
Mm.
Vi har fått en fråga ifrån Nilsson som skriver: hur är det mellan Victoria och Daniel?
Ja, men det är ju en del som ställer den här frågan, och det kommer ju sig av att det under en period snurrade otroligt mycket rykten om att paret hade det tufft, att det var skilsmässa på gång, och det visade sig inte stämma. Och jag har sett dem många gånger sedan dess, och de ser jättefina ut tillsammans och glada och sådär. Och det var ju också så att för att sätta punkt på alla de här ryktena så gjorde man ju ett uttalande. Kronprinsessan och prins Daniel gjorde ett uttalande som man publicerade på sociala medier, där man verkligen gick ut och sa att vi har hört de här ryktena, men vi kommer dementera att det är bra mellan oss. Mm. Ja, och det är inte med de orden. Men, ja.
Väldigt ovanligt att man gör så, men här kände ju verkligen hovet att de var tvungna att sätta ner foten, för att det blev ändå så pass stora rykten som cirkulerade.
Ja, och jag tror också att det främst handlade om barnen. Jag menar, Estelle är läskunnig, hennes kompisar är läskunniga. Det där är ju fruktansvärt att behöva hantera i den åldern.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Fråga ifrån Mimmi. Hon skriver så här: har Victoria stylist och makeupartist även på vardagarna och vid morgonritualen?
Svaret på den frågan är ju nej, utan det har hon mest vid officiella tillfällen. Hemma så är det liksom mer en, ja men, som oss andra. Men jag tror att kronprinsessan, hon fixar håret själv, hon sminkar sig själv, hon tar på sig jeans och skjorta eller en tröja. Vi har ju faktiskt sett kronprinsessan Victoria flera gånger ute i Hagaparken till exempel i, ja, men, träningskläder och keps, och inte så stylad och fixad, ja, men, som en annan. Utan makeupartist och stylist är ju mer vid de här, ja, men, officiella tillfällena när de ska genomföra sina uppdrag till exempel.
Jag har ju rest mycket med kronprinsessan, och faktum är att på många av de här resorna, speciellt tidigare i alla fall, så sminkade hon sig själv och hon fixade också håret själv. Hon var väldigt bra liksom på att bara sno upp håret i en knut om det var gala middag på kvällen eller något liknande. Enkelt och snyggt ändå. Jag tyckte hon hanterade väldigt bra. Sen är det klart att vid de här större resorna nu så har hon ju hjälp med hår och makeup, såklart. Och också ju mer hon närmar sig tronen, desto mer viktigt blir ju sånt för image och hur man liksom framstår utåt och sådär. Men i de här privata tillfällena så är det rätt skönt att se henne, ja, men osminkad och ja, jeans och trätoffler typ.
Ja, men verkligen. Vi har fått en fråga från Ika som skriver: jag har lagstadgad arbetstid och ledighet. Vad gäller för kungligheter?
Men det finns ju inga regler för en kunglighet. Om man slutar aldrig vara regent eller prins eller prinsessa. Inte ens när man sitter hemma framför tvn i soffan i myskläder. Kungen är ju sitt ämbete dygnet runt. Drottningen är drottning hela tiden. Sen får man ju förstå att, ja, det är klart att de har privatliv och ledig tid. Men det är ingenting som är fastställt på papper. Det finns inga sådana regler. Utan de jobbar hårt och de jobbar mycket. Deras arbetstid, ja, det innefattar ju många sena kvällar, middagar och så vidare. Och helger och många, många resor. Men sen kan man ju tillägga att kungafamiljen faktiskt tar långa semesterledigheter. Och de är noga med det. Och de tar... Det är absolut påsklov och sportlov och sommarlov och vinterlov och allt vad det är, och höstlov. Så att, och de har ju privilegiet att kunna göra det och planera sin tid så. Så jag tror inte de lider jättemycket av det. En fråga från Matilda Hur lagar kungafamiljen mat? Har de kock eller får de råvaror leverera till sig?
Men det finns kockar på Drottningholms slott, och att kungaparet inte lagar mat själva i så stor utsträckning har mycket att göra med att spara tid helt enkelt. De har långa dagar och många bjudningar på slottet kvällstid. Men självklart händer det ju att kungen och drottningen lagar mat själva. Det gör de ju. Särskilt på Stenhammars slott där de har liksom mindre personal och lever ett enklare liv. Det finns ju även en kock på Haga slott av ungefär samma anledning. Men titta till exempel då på kungen och prins Carl Philip. De pratar ju väldigt mycket om att de är intresserade av det här med mat och råvaror. Så att när tiden räcker till så tror jag absolut att de gärna lagar mat själva.
Vi har fått en fråga från Felicia som skriver så här. Har prins Andrews barn tagit avstånd från honom efter anklagelserna om våldtäkt? Är Camillas barn kungligheter nu efter bröllopet och hur lever de?
Får vi reda ut frågan lite då? Om vi börjar med ifall att prins Andrews barn tagit avstånd från honom. Det är alltså prinsessorna Beatrice och Eugenie. Det har de ju inte gjort. Utan vi har ju sett hur de har umgåtts och umgås. Så de verkar inte ha tagit avstånd ifrån sin pappa trots de här våldtäktsanklagelserna. Gällande då ifall att Camillas barn är kungligheter nu efter bröllopet? Nej, det är de ju inte. Och hur de lever? Ja, men de lever ju ett relativt privat liv. Det är klart att så här, intresset för dem har ju ökat sedan Camilla blev en del av brittiska kungahuset. Men ja, ett relativt vanligt liv skulle man kunna säga att de har.
De har också valt att vara väldigt privata. De är inte intresserade av att vara i strålkastarljuset. Och det är sällan man ser dem. Men det är klart att vid stora officiella tillfällen har man ju skymtat hennes barn.
Ja. Vi har fått en fråga från Felicia. Hur har kungen reagerat på den nya filmen och dokumentären?
Ja, men jag tror att Felicia menar den här filmen Kungen som går på bio nu, som Karin af Klintberg har gjort. Den är väldigt ambitiös och väldigt omtyckt, så vitt jag vet. Men om kungen har reagerat på den eller inte, ingenting som han har sagt utåt. Men Karin af Klintberg, hon har ju filmat den här under en ganska lång period. Hon har haft tillgång till kungen relativt ofta. Så det är klart att han är involverad, och det är ju någonting, det är ett projekt då som hovet har godkänt och som de verkligen har deltagit i på alla sätt de kan. Så jag antar att kungen är nöjd. Sen är det väl alltid svårt när någon gör en film om en att tycka någonting. Alltså, jag tror aldrig kungen skulle gå ut offentligt och säga den här filmen blev fantastisk.
Nej, det var lite konstigt.
Ja. Ja. Vi har fått en fråga från Ida. Har någon kunglighet någonsin pratat om mens, PMS eller andra kvinnorelaterade problem?
Alltså inte vad jag känner till som jag kan komma på sådär. Men det är absolut någonting jag skulle önska att man pratade mer om och använde just sitt kungliga strålkastarljus till de här jätteviktiga frågorna som det faktiskt pratas alldeles för lite om. Så det tycker jag vore på sin plats att någon engagerade sig i de frågorna.
Ja, framförallt i och med att halva Sveriges befolkning måste dela med sådana problem.
Exakt. Så att, där
det välkomnar
vi. Det välkomnar vi verkligen. Vi har fått en fråga från Sofie som skriver så här. Varför uppmärksammas prins Daniels 50-årsdag så lite om man jämför med Mary till exempel?
Jo, men det har ju sin förklaring i att det krockar med kungens tronjubileum. Det är lite speciellt att prins Daniel faktiskt föddes exakt på den dagen 1973 när kungen då blev kung. Men Daniel är inte så ledsen för det, har vi förstått. Utan han har full förståelse för att man får skjuta lite på hans firande. För just den här dagen då i september så kommer det vara stor uppmärksamhet och stor fest kring det här tronjubileet. En fråga från Sia. Vem tycker ni är den mest hårdast arbetande kungligheten i Europa och varför?
Men vi har inte gjort någon jämförelse, men de nordiska kungahusen har ju ofta tajta scheman och brittiska prinsessan Anne sägs faktiskt vara den som är en av de mest hårdast arbetande kungligheterna av dem alla. Så att det är nog henne vi får svara då.
Mm.
Vi har fått en fråga från Fanny som skriver, jag undrar hur kungligheten i Sverige gör med pass. Har de pass och vad står det i sådana fall för namn i deras pass? Tänker både kungen och kungens barn och barnbarn. Tack för en bra podd.
När kungligheterna reser så reser de med diplomatpass, och det är ju för att underlätta hela resan. Man har ju en helt annan access med ett diplomatpass. Och jag har ju rest med kronprinsessan mycket och även med kungaparet, och det har varit en del så här dråpliga situationer. Jag kommer ihåg, om det var i Hongkong tror jag, så stod jag och den fotograf jag jobbade med då på Svensk Damtidning och fler, ja, kanske 2-3 andra bildbyråfotografer också, en lång, lång kö och väntade på att få gå igenom då passkontrollen. Och plötsligt på sidan av ett avspärrningsband så är det en röst som säger så här: ja, ni får vänta länge ni. Och då är det kronprinsessan,
är det sant?
Och hennes två livvakter som bara seglar förbi och lite skämtsamt nyper till oss liksom. Och det är ju för att dels så blir hon eskorterad på ett annat sätt på flygplatser och sådär. Men också att hon behöver inte stå i kö. Och jag minns också ett annat tillfälle, då var vi i Indien och var på väg hem. Vi skulle flyga från en ganska liten flygplats ute på landsbygden och hem mot Sverige. Och då blev ju kronprinsessan slussad in i ett VIP-rum. Hon gick ju också igenom säkerhetskontroll och sådär, men det sker ju mer diskret. Och så fick hon sitta där med en kopp te och vila i det VIP-rummet. Och det var något tur det, för hon hade ganska hög feber och var ganska sjuk. Mm. Och då hade jag blivit lovad en intervju. Och jag kände ju då när hon var dålig att nej, men det blir nog ingen intervju. Och det var ju precis verkligen sista timmarna på det här besöket. Men då var ju hennes adjutant så himla gullig. För Victoria hade ju sagt att jo, men jag kan göra den här intervjun. Så adjutanten sprang ut igen från det där VIP-rummet genom säkerhetskontrollen, haffade tag i mig, på något sätt fick mig igenom utan den här kontrollen in i det här rummet. Hur hon lyckades med det, jag vet inte. Jag är henne evigt tacksam. Och så fick jag sätta mig där på några stora kuddar. Det är så här typiskt indisk miljö där. Och prata med Victoria. Hon var jättegullig och verkligen bjöd på sig själv. Men jag såg att hon var riktigt, riktigt dålig. Men hon då var det till slut efter att vi hade pratat, ja, men max 10 minuter innan vårt plan skulle gå. Och planet stod ju startredo på banan liksom. Och för Victoria var det ju superlätt. För men hela hennes sällskap bara så här slussades ut direkt ut på banan mot planet. Mm. Och jag kände att, för jag fick inte följa med dem. Jag hade inte ens gått igenom säkerhetskontroll. Och jag bara kände att, ja, nej, men jag blir kvar här. Jag får väl ta ett annat plan hem. Och det var ju inte jättekul att tänka på det. Alltså, mina kollegor satt ju redan på planet liksom. Men återigen den här adjutanten, så himla gullig. Hon bara tog tag i mig igen ut mot säkerhetskontrollen och sa så här, hon ska med det här planet. Så på något sätt lyckas jag krångla mig igenom. Jag fick gå före. Kommer ut, springer mot det här planet. Kommer upp. Och det var tydligen ingen fara. För det konstiga var liksom att kronprinsessan kom efter mig ändå. Jag vet inte om de blivit försenade på något sätt genom liksom någon passage eller så här. Men jag kom med planet, det gjorde hon också. Vi landade hemma. Det var jäkla skönt.
Gud, vilken rolig historia är det.
Men som sagt, summa summarum, det kan underlätta att diplomatpass.
Ja, det låter som att det
VIP-status
absolut kan underlätta i flygplatsmiljöer, inte minst.
Ja. Tack kära lyssnare för att ni har lyssnat. Vill ni skicka in fler frågor, skriv till kungligt@aftonbladet.se. Följ oss på sociala medier. Var finns du, Sara?
Man hittar mig på Instagram under namnet royalistan.se. Och var hittar man dig?
Där finns jag också. Kungligt med Jenny heter jag där.
Tack för att ni har lyssnat. Ha det så bra.
Hej då!
Hej då!
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.